Från vad vi vet, det här är Perspektiv.
Det är inte att ekvationen har någon moralisk värde i sig. Men hur man använder det ställer väldigt stora moraliska frågor.
Världen är inte logisk, men likväl finns det mycket värden som man kan beräkna. Världen är oförutsägbar, men det går likväl att göra prognoser som visar sig värdefulla. En känsla är visserligen bara en känsla, men den går ändå fint att placera in i en saklig modell. Allt det här kan låta som motsägelser, men som du kommer att höra kan matematik användas i vardagen för att förklara en hel rad andra saker. Och ingen förklarar det bättre än David Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och författare till boken 10 ekvationer som styr världen. Det här blev ett skojigt samtal om stort och smått, om varför sannolikhetslära är viktigare än huvudräkning, om nyttan med att försöka förstå världen genom flera modeller samtidigt och om förhållandet mellan moral och matematik. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för David Sumpter. Matematik är ju ett regelverk för att förstå världen, och du beskriver ju i boken hur matematikens logik syns överallt, ett av dina favoritämnen. Men en sak jag tänker på är att förutsätter inte det att världen är logisk?
Ja, det är en bra fråga att börja med. Det är en verktyg, så matematik, det kommer från vår hjärna. Det är vår sätt att tänka om världen. Och ibland tänker vi logisk, ibland tänker vi ologisk. Så den kanske fångar upp de logiska tankar som vi har och formaliserar det på något sätt. Så det är en verktygslåda för att tänka runt världen. Och jag vill inte påstå att, i och för sig, liksom, det finns en logik i matematik. Det finns liksom någon typ av, ja, 1 + 1 är lik med 2 och så vidare. Men hur man tillämpar det kan vara olika. Så jag tänker oftast på, vi har många subjektiva saker i vår värld också som vi vill acceptera och jobba med och förstå bättre. Och matematik är en sätt att resonera med de här olika subjektiva saker. Så en konkret exempel, om vi flyger flygplan och det börjar skaka väldigt mycket och vi börjar bli oroliga att det kommer krascha. Men vi vet att det finns kanske en väldigt liten chans att vanligtvis en flygplan kraschar. Och sen använder vi faktum att nu skakar det väldigt mycket. Och vi kan resonera oss fram till, ja, det skakar. Men även om flygplanen skakar, det finns fortfarande en ganska låg chans att det kommer krascha. Så det är liksom, vi börjar med någon subjektiv information. Vi använder objektiv resonering, och det är det som vi kallar på judgment equation eller basats. Och vi kommer fram till någon logisk slutsats. Så det är inte att vi slänger bort subjektiv information. Vi använder det, men vi jobbar mest logiskt och rationellt.
Mycket när vi beskriver världen är ju inte minst hur samhället funkar eller hur kunder funkar, eller kanske till och med också medborgare nu för den delen. Så är det ju mycket den här, vad man skulle kunna beskriva som en falsk matematik. Att vi har myten om den ekonomiska mannen som tillämpar logiskt tänkande i alla sammanhang. Och det krävs ju inte mer än att man tänker på att liksom alla gånger man tar den vackra vägen istället för den snabbaste vägen så bryter man mot den regeln.
Precis, och det är den typen av matematik som jag är lite emot. Jag är emot den här liksom helt rationella matematik. När man säger att här är en spelteori, det är att du och jag ska spela en spel och en vinner och en förlorar. Och du har en strategi som liksom är lite bättre än min strategi. Jag tycker liksom både matematiken där är lite tråkig. Och jag tycker det är väldigt tragiskt också och orealistiskt.
Liksom, det är någon slags falsk matematik här, den här skenbara logiken, och du tycker illa om när den tillämpas.
Ja, precis. Både för att den drar ganska elaka slutsats faktiskt. Det är alltid liksom winner takes it all, och man ska vara ganska elak och tuff mot varandra och konkurrerande och så vidare. Mm. Och det är inte en egenskap av matematik i för sig. Matematik är mycket bredare än den typen av tänkande. Det handlar mer om att och skruva till och se världen med lite mer klarhet, tror jag. Så man oftast, och jag oftast kommer fram till slutsatsen att man ska vara snällare som person när man tänker matematiskt. Att man ska dela med sig lite mer, att man ska vara mer förlåtande. Och det är oftast den slutsatsen som man kan dra med en matematiska verktyg.
För det finns också något här som är att matematiken... Man skulle kunna tolka det också som att matematiken blir moralisk. Inom journalistiken talar vi ju om att den ska vara konsekvensneutral. Vi ska försöka ta reda på vad som är sant och presentera det på ett relevant sätt och utan hänsyn till de inblandade, så att säga. Det här brukar man särskilt framföra när det gäller något avslöjande och så. Och det kan man då på sätt beskriva att matematiken, här ska vi räkna ut det på följande sätt. Kan matematiken vara moralisk?
Hur vi använder matematik ställer till moraliska frågor. Det gör det absolut. Så om man tar hur vi använder det, ja, en stor användning av matematik i betting till exempel. Så man har de personer i världen som har minst pengar, som har en tendens att betta väldigt mycket, ger alla deras pengar till en små grupp personer som har matematisk kompetens för att vinna genom att de jobbar för bookmakers och så vidare. Så de vet inte vad resultatet kommer vara, men de har tekniker som betyder att de kan vinna pengar. Och det är samma med finansmarknaden. Jag pratade med en kompis till mig som jobbar, han har jobbat nu 20-25 år inom finansbranschen. Han har ingen idé om aktier ska gå upp eller ner eller någonting annat som alla spekulerar på. Han behöver inte ha det. Han har matematiska ekvationer som tar en liten fördel och en liten vinst på varje trade. Och det är hur han tjänar pengar. Så om man har den matematiska kunskap, då kan man tjäna väldigt mycket pengar. Så man kan tänka, liksom, är det moraliskt rätt att en person som sitter på den här kunskapen kan ta pengar från alla de andra personerna som inte sitter på den kunskapen? Det är inte att ekvationen har någon moralisk värde i sig. Men hur man använder det ställer väldigt stora moraliska frågor.
Just det, matematiken ger inga moraliska svar. Det beräknar saker, men svaret man får är någonting upp till en tolkning. Jag tänker på, apropå betting och sånt, i avsnitt 46 tror jag det var, Andreas Reinblad som är vadslagningsproffs får man säga. Han jobbar med den här typen av prognoser på Unibet och som jag fick prata med och förstå hur det funkar. Han pratade i alla fall lite grann om det att vissa saker kan man inte betta på. Du kan inte betta på att någon kommer att dö. Du kan inte betta på att någon kommer att det kommer att ske någon naturkatastrof eller så. Liksom. Man skulle kunna betta på att när någon gammal människa i kungahuset ska dö till exempel. Men det kunde man då inte. Och det är ju någon slags moral i det. Även om själva matematiken inte är det.
Ja, precis. Men det får han, ja, okej, det finns moralen där. Men den större moraliska frågan är faktiskt att varje dag det finns 1 miljon personer i Sverige som sitter där och bettar med en 6% odds emot sig. Och det är liksom typiskt för varje, för Unibet eller Bet365 och så vidare. Och de kommer förlora pengar, för de kan inte vinna pengar. Det är liksom från början, matematiker har räknat ut att ja, om vi kör det här systemet, de kommer förlora pengar långsiktigt. Det kanske inte blir liksom direkt. Mm.
The house always wins.
Och de som bettar kommer förlora pengar gradvis, precis som du säger. Absolut, det är den som är den största moraliska frågan. Inte om man kan betta om prins Philip kommer dö den kommande tid. Personligen tycker jag att det skulle inte vara omoraliskt att ha en bett på en sån sak heller faktiskt. Men att den här sättet att tjäna pengar, den ställer väldigt många moraliska frågor.
När man pratar om de här sakerna, vi ska gå in på olika intressanta läror alldeles strax, men jag hade en sak jag funderar på, det är den här hur man kan vara säker på om man har rätt eller inte. På vad vi vet utgår vi ju alltid försöker forskning och primärkällor och så här. Det är ju alltid den här frågan om man har rätt eller inte, om man driver en tes eller inte. Och inom forskning pratar vi mycket om konfidensintervall. Mm. Hur skulle du förklara vad konfidensintervall är för någon som inte har koll?
Om vi börjar med att om man söker jobb som kvinna och man, det är kanske en kvinna och en man som söker jobb, och kanske mannen får jobbet och kvinnan inte får jobbet, då kan man säga om det var orättvist, eller liksom ja, hon skulle fått jobbet, det är alltid mannen som gör. Man har inte den informationen bara från precis den tillfället att man sökte jobb. Men om man över tid säger att 100 män, 100 kvinnor som söker jobb och båda är lika kompetent. Om det är så att 70% av gångerna det är män som får jobbet och 30% av gångerna det är kvinnor som får jobbet, då är det en bias-system. Det är orättvist på det sättet. Och det vet man bara när man har samlat in tillräckligt många information. Och i precis det här fallet, om skillnaden är 70-30, då vet man att confidence-intervallen är inte tillräckligt stor för att täcka alla de här utfall. Om det var kanske 55-45, då ligger den inom confidence-intervallen. Men 70-30 ligger utanför confidence-intervallen. Och då kan man dra slutsatsen att den är biased mot kvinna i precis den här fallet.
Och är konfidensintervallet 60-40 alltid, eller kan konfidensintervallet, kan det också uttryckas som en procentsats?
Så den varierar med antalet personer som har sökt jobbet. Så det var 100 i den här fallet. Mm. Och den är proportionell till kvadratrutten av antalet personer. Så om det är 100, det är ett delat med kvadratrutt av 100. Så det är en över 10. Som är 0,1. Så det är liksom, det ligger ungefär, där är konfidensintervallen, det ligger ungefär faktiskt på den här 60-40-nivå. Så om det var inom 60-40, då är det ungefär rättvist. Om det är utanför 60-40, då är det orättvist.
Just det. För jag menar, när man flippar ett mynt så ska det ju enligt statistiken bli hälften krona och hälften klave. Men det kan bli olika och då blir det 60-40.
Ja, precis. Ungefär 60-40. Det finns lite andra parametrar där än också. Och man kan bestämma sig hur confident man vill vara. Man oftast pratar om 95% confidence-intervall. Och där är det ungefär 60-40. Men om man vill ha liksom 99% säkert, då är det mer 50. Då har man en bredare konfidensintervall. Så man har 65-35 till exempel. Så man kan variera på det sättet också.
Så det innebär ju också att när vi blir arga för något särskilt specifikt fall, att hon inte fick jobbet fast hon var mer kompetent än han, så kan vi egentligen aldrig säga någonting om det. Men vi kan säga att det här är ett enskilt fall. Paus. Sen ser vi att på strukturnivå så verkar det vara så att de brukar anställa män, men det säger ändå ingenting om det här enskilda fallet.
Ja, så det finns två saker som jag vill ta upp där. Det första är att media och liksom alla vi som personer, vi har en tendens att titta på enstaka fall. Och liksom titta, är det här rasism, är det här sexism? Och vi blir liksom väldigt upprörd över enstaka fall. Och nästan i alla enstaka fall vi har fel faktiskt. För vi har ingen konfidensintervall för att basera vår slutsats på. Så då måste vi gå lite djupare. Och det är det som är så viktigt med forskning. Jag tog upp den här exempel för jag blev så irriterad med Jordan Peterson som han bara tar upp liksom vissa specifika fall och drar olika slutsatser. Han säger att vi måste vara mer kvantitativ. Men det finns så otroligt mycket kvantitativ forskning i precis den här typen av frågan. Så jag har en kollega, Moa Bursell, som jobbar på Stockholms universitet. Och hon skickade in CV av personer med namn med muslims bakgrund och med svensk bakgrund. Och hon skickade in, ja, precis som vi säger, ungefär 100 CV av olika, de här olika personerna. Och hon såg, ja, hur många gånger fick man en inbjudan till intervju. Och hon sa att dubbelt så många med svensk bakgrund och namn fick inbjudan till intervju än de med muslimsk eller afrikansk bakgrund och namn. Och då kan man påstå, ja, det här är faktiskt en diskriminering. På det sättet. Hon gjorde liknande experiment. Hon trodde att kanske att det var den här diskrimineringen mellan män och kvinnor i samma sammanhang. Det hittade hon inte. I precis den här, när man söker jobb via att skicka in en CV till en dataprogrammeringsjobb, då fanns det inte en skillnad mellan hur många män och hur många kvinnor får inbjudan till intervju. Så man kan liksom med någon säkerhet veta om de här diskrimineringen finns eller inte.
Just det, och då hjälper ju konfidensintervallet mig att veta om det är en gissning eller om jag är då biased eller så har jäv på något sätt, ett bekräftelsejäv, eller om det faktiskt finns någon grund för den här slutsatsen.
Förlåt att jag avbryter, men de här, jag kan inte betona nog hur viktigt det är att man gör den här typen av experiment. En annan exempel var några i Tyskland. Det som de gjorde är att de visade en jobbeskrivning. Och de sa till personer, hur mycket ska den här personen få betalt för den här jobbet? Mm. Och sen kunde de säga att män fick betalt, ja, om en man fick betalt $1, då fick kvinnan betalt 95 cent. Så det var en diskriminering bara på det. Och de frågade de här personerna, tycker du att män ska få bättre betalt än kvinna? Alla sa nej, nej, det ska man aldrig. Om man gör samma jobb, då ska man inte ha den här skillnaden. Men samtidigt, de gjorde den här värderingen där de tittade på de här personerna. Och det finns så mycket forskning av den här typen av karaktären.
Mm.
Som inte kommer fram i medien, som inte rapporteras om lika mycket som någon slumpmässig forskare eller ja, typforskares åsikt om de här typen av frågan. Och det är det som jag tycker är väldigt tråkigt.
Ja, jag tror det där vill också, jag menar, matematik är viktigt för, inte minst för journalister, för att kunna göra de där bedömningarna, inte minst i dessa pandemitider när vi pratar om enskilda fall som har dött och varje enskilt fall är naturligtvis en tragedi, men på det hela taget är det skitsamma. Det handlar ju om överdödlighet, det handlar om liksom, är det mer än normalt, är det inte, det kan bara verka som att det är jättemycket människor som har dött, 30 personer har dött här någonstans, men det är bara... Eller 4 fall där blodet har koagulerat när man tagit en viss vaccin. Fast jämfört med hur oerhört många som det inte varit så är den så nästan 0. Det för mig in på en annan fråga som egentligen huvudräkning. Hur viktigt är huvudräkning?
Jag vet inte om huvudräkning är så viktig. Faktiskt, jag är jättedålig på huvudräkning.
Är det?
Ja. Jag vet inte om liksom, det beror på vad du menar med huvudräkning.
Den kostar 50, den kostar 50, den kostar 176. Alltså kunna räkna lite sånt. Men jag tänker också bara sådana saker som vad är 15% av 240? Det har nämligen jag alltid som fråga på mina jobbintervjuer. Jag ställer det till alla så här, vad är 15% av 240? Och de får inte ha min räkning, ingenting. Utan då är frågan, okej, 15% av 240, 10% är 24 plus 12 och då är det 36 då. Eller om de bara, jag har varit med om sådana som bara drar till och säger, ah, skitlätt. 46.
Jag vet inte om jag tycker att det är särskilt viktigt. Jag tycker att liksom en viktig fråga är att skillnaden mellan en i 100 000 och en i 10 till exempel. Det är många som kan inte den. Så de tänker liksom 90, till exempel 90% och 99,9999%. Det är många som tycker att de båda låter väldigt lika. Och sen när man tar en i 10 och en i 100 000 som är båda... har samma, liksom ett minus den andra. De här känns väldigt, väldigt olika. Men det är samma problem där. Och jag tänker liksom specifikt med corona när det är hur många har dött och liksom chansen att man kommer få en blodpropp och så vidare. Då har folk väldigt svårt att resonera runt de här typen av siffrorna. Jag tycker blodproppet är ett väldigt intressant exempel. För det visar sig att det var en i 100 000 att man får en blodpropp. Och det var någon som räknade ut, jag tänkte liksom, det var hur dumt som helst, men det var någon statistiker i The Guardian som skrev att det är samma percent chans att man dör när man hoppar ut en flygplan med en parachute på. Och, okej, det låter inte så jättebra, liksom jätteuppmanande att ta en vaccin. Men det är det att vi har väldigt svårt att förstå de här typen av sannolikheter när de är väldigt, väldigt liten. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Kanske lite mer än huvudräkningar. En känsla för procenthet och chanser att olika saker kommer hända.
Du har 2 roliga saker. Jag vill prata om just sannolikhetslära. För det är för mig tillämpad matematik i sitt liksom esse. Eller en av de här grejerna jag tycker man kan göra mest med. Och det är just det, sannolikhetslära. Där du bland annat utvecklat en formel för om man ska kolla vidare på en tv-serie eller inte. Eller om en kompis är schysst eller inte. Och det jag tycker det är som är intressant med de här det är att på något sätt är det, du utgår ju från väldigt subjektiva bedömningar. Och man möter någon som kanske beter sig lite illa. Är den personen ett arsle eller inte? Man vet inte. Och sen kopplar du ihop det med den matematiska logiken.
För mig är de här typen av exempel väldigt viktiga. Precis som vi pratade i början, att man har en subjektiv sätt att tänka och man vill blanda dem med den objektiva. Så det är en exempel med, jag kallar det för, det kanske lite kontroversiell, men jag kallar det för bitch-exempel. Så det är för jag beskriver en tjej som har träffat en ny kompis på en ny kurs som hon studerar. Och under lunchpausen hon hör den här andra tjejen säga någonting elak om henne. Och hon måste räkna ut, är faktiskt den här nya personen en bitch? Eller är hon är kanske annars en snäll person som har gjort någonting dumt? Och den är givetvis subjektiv om någon är en bitch eller inte. Det måste man, och det är hennes huvud som allt det här pågår. Men man kan använda Baysats för att liksom resonera ett steg vidare. Så hon tänker liksom, i allmän, en i 20 personer är lite bitchiga. Mm. Och 19 ut av 20 personer är väldigt snälla. Men samtidigt kan man tänka att snälla personer, de gör misstag en ut av 10 gånger till exempel. Mm. Och bitchiga personer, de gör misstag och gör inte snälla saker en ut av 2 gånger kan man säga. Och när man kombinerar de här med användning av Baysats, man kommer fram till faktiskt att det finns bara en i 5 chans att den här nya personen är faktiskt inte snäll. Så 4 ut av 5, 80% av gånger, hon är en snäll person som har begått en misstag. Så det här är en allmän regel som man kan använda då. Att när du hör någonting som inte är snäll och någon har pratat bakom ryggen hos dig, du ska förlåta dem i första fall. Inte för att du är en snäll person. Du är säkert en snäll person. Men du behöver inte göra det för att du är en snäll person. Du gör det för att du är rationell. Och följa den objektiva sanningen baserad på din subjektiv utgångspunkt.
Och om det händer igen då?
Ja, men då ändrar det till kanske 2 ut av 5 att de är bitchiga. Och sen kanske tredje gången det börjar liksom luta till 3 eller 4 ut av 5. Så då kan man, om det är ingenting snällt som har hänt emellan också.
Just det.
Om du har liksom 4 saker i rad sen den här personen gör, då kan du dra slutsatsen.
Det är ganska roligt, för det här är ju den matematiska bakgrunden till det jag har fått lära mig, att alla förtjänar en andra chans, men inte en tredje.
Ja, precis. Fool me once, shame on you. Fool me twice. And that's what George Bush couldn't quite remember. So fool me twice, yeah, you can't fool me again. Or something like that.
En sak som jag funderar också på, men nu när vi när matematiken finns överallt, det är verkligen liksom, det har du ju både pratat och skrivit om många gånger, liksom, att det handlar om att bara inse att det finns. Och jag sitter ju och använder matte oerhört mycket bara för att just göra sannolikhetsbedömningar och sannolikhetsberäkningar och just jämföra innan vi gör en förklaring av någonting. Ska jag säga, men är det här en vanligt förekommande grej eller är det det där? Det klassiska löpsedlarna på kvällstidningarna. Du kan ha cancer utan att veta om det.
Mm.
Som de ju kör flera gånger i veckan, känns det som. En delmängd av det här handlar ju om liksom att göra prognostiseringen av stor sannolikhet är att någonting kommer att hända. Ofta förutsätter det ju väldigt stora mängder data för att förstå världen. Alltså det blir de här, vi letar avvikelser. Här pratar vi om oddsen, det blir avvikelseberäkningar.
Och det är det som är svårt i betting till exempel. Man behöver till exempel, för att veta att man har en bra system för att vinna på Premier League, då behöver man titta på 4 säsonger av Premier League först innan man kan liksom säga med någon statistisk säkerhet att man har en bra system. Och de flesta har inte tid och tålamod att vänta 4 säsonger innan de börjar betta för någonting. Så det behövs väldigt mycket data för, och det är bättre på storleken, storleksordning av den saker som man vill upptäcka. Så i ett betting sammanhang, man vill ha en 1% eller 2% edge. Det betyder att man behöver mer än 1000 matcher som man har tittat på för att vara säker att man har den typen av edge. Så det behövs mycket mer data än man är van med för att statistiskt säkerställa att någonting finns.
Det är det här med avvikelseberäkningar, alltså där man kan se att någon har bettat, att liksom oddsen ligger fel, som du beskriver, din kompis som håller på och bettar på börsen och placerar utan att bry sig om bolagen. Ja, det är ju för att han gör matematiska beräkningar såklart. Liksom. Så det är ju någonstans att tillämpa en rationell lösning, bygga en rationell modell för någonting som kan göra det lättare att förstå världen. Men sen är det här med att bygga modellen och jämföra data. Alltså, när ska man hålla sig till kartan och när ska man hålla sig till verkligheten?
Det är alltid liksom en balansgång. Så jag jobbar med i fotboll och där har vi data. och vi kan ranka spelare på olika sätt. Vi kan se hur de har presterat över tid. Men det finns också en mänsklig faktor där de scouterna som har tittat på fotbollsspelarna, de ska göra deras bedömning också. Så jag tror inte det finns liksom någon typ av fast regel om hur man ska hantera de här typen av problem. Men jag ser det att man ska dela upp världen i tre olika saker. Så man ska tänka liksom data som du beskriver, liksom det observation som man har tidigare. Man ska ha en modell, och den kan vara både en matematisk modell, men det kan också vara en modell som är skapad av en människa som har tittat på olika saker och beskriver hur han eller hon jobbar med den här typen av datan. Och sen den tredje grejen som jag tycker man kan beskriva väl, den är nonsens. Och det är många personer där ute som bara pratar rent av nonsens. Och det är en väldigt specifik sak när jag pratar om nonsens. För mig betyder det nonsens data. Så det är saker som inte kommer från verkligheten. Den kommer från någon annanstans och man vet inte precis var det kommer från. Oftast kommer det från personen själv och hur de känner. Och man träffar hela tiden personer som har deras åsikt och liksom vill prata om deras egen resa eller bla bla bla. Och det här är givetvis subjektiv, men det är varken en modell som man kan specificera eller data. Det är bara deras hur de tänker och känner. Och i fotboll, specifika fotboll, träffar man de här typen av personer väldigt, väldigt mycket som vill prata om deras egen resa och så vidare. Och man, det är inte bara fotboll heller, det är liksom överallt. Och det är till och med i akademin träffar man väldigt många av de här personerna trots att de ska säga att de är rationella. Det är det jag tänker liksom hela tiden när någon säger någonting till dig. Vilken data presenterar de? Vad typen av modell har de för att hantera den här typen av datan? Och hur mycket av det som de säger är nonsens. Och vi är alla tillåten lite nonsens. Det får vi ha. Men om vi delar upp på en bra sätt, då kan vi se hur mycket av de här tre olika komponent man använder.
En bra modell måste också alltid finnas en feedback loop. Ett annat sätt att beskriva en modell, det är just en hypotes. Om jag gör så här så tror jag att jag kommer få den här effekten, och då kan jag också mäta det på det här sättet. Det är ju den här förutsägbarheten, så att man har en tydlig hypotes och tvingar sig själv att göra det innan. Men det behöver också finnas en feedback loop i modellen, eller ligger det utanför det här systemet att säga?
Nej, men man ska uppdatera sin modell hela tiden. Det är också väldigt viktigt. Liksom, faktiskt när vi pratar första gången och vi har någon data, jag har lite uppfattning om vad din modell är väl den är. Och jag har lite uppfattning, vi alla har lite nonsens i oss. Så jag har lite uppfattning om din nonsens också. Men om vi jobbar tillsammans ett tag och vi ser olika data komma in. Och om den inte stämmer överens med din modell och du börjar använda nonsens för att förklara datan istället för din modell och du inte uppdaterar din modell, då tappar jag lite förtroende för hur du jobbar. För man ska alltid uppdatera sin modell baserat på den datan som man får in. För nu har vi kom in i början, vi hade vår subjektiva beskrivning av världen. Men nu har vi lite datan som vi har tittat på tillsammans. Och man ska vara beredd att släppa den gamla modellen och ta den nya modellen. Jag läste nyligen att att politiker som ändrar deras riktning och deras modell, vi har mindre förtroende för de här personerna om de ändrar deras modell. Och det är helt fel i min värld. Det är liksom, den ska bara producera en massa nonsens. För man måste kunna förlåta dem att ha fel och uppdatera deras modell. För det är det som en rationell person ska göra. Man måste kanske bära om ursäkt att man hade fel på en bra sätt som vi kan liksom förstå och förlåta. Men man måste kunna uppdatera sin modell och inte hålla fast med en gammal ståndpunkt som inte funkar där.
Det är väldigt roligt sagt, därför att de politiker som man ibland möter som just är fulla av nonsens, att tänka sig att de har en utdaterad modell är också logiskt på något sätt.
Precis, och det är det som är tråkigt. Det är vårt fel att politiker säger nonsens hela tiden. För vi tappar vårt troende för dem om de säger, ja men jag hade fel om det här. Jag ska ändra mig och göra det. Jag tycker liksom, jag måste säga att vi pratar lite om corona och så vidare. Jag tycker Anders Tegnell är ganska bra på det faktiskt. Precis, men jag hade fel med det. Nu är det här nya verkligheten. Och det visar som tappat troende på honom på grund av det. Varför hade du inte rätt i början? Men han är en person som är ganska bra på precis den där. Att säga, ja, men det var inte rätt. Nu har vi en ny modell som vi kommer tillämpa. Men det är väldigt svårt långsiktigt att följa den strategin. För vi som människor har en tendens att inte förlåta de här typen av person.
Nej, vi hanterar ju osäker data och vanligt folk har svårt att skilja mellan ju vad som är liksom signalen och bruset i det här. Jag tycker nog att, liksom att även epidemiologer är ganska bra rustade för det här och att det är kanske vi som inte förstår dem. Att bråka på Anders Tegnell eller epidemiologer som verkligen de som kan det, inte de som är hobbyepidemiologer, tycker jag är lite som att bråka på meteorologer för att de liksom säger att det ska bli ett annat väder imorgon än vad det var igår. Därför att datan har förändrats. Liksom. För mig är det väldigt liksom lika. Men det kanske för in mig på egentligen frågan. Så här, hur skiljer man mellan vad som är signalen och vad som är bruset? När vi inte riktigt vet vilket av det som är nonsens.
Ja, än en gång. Det beror lite på det problemet som man jobbar med. Då måste man kan inte prata abstrakt om det utan att ta in en specifik problem. I finansbranschen kan man se långsiktigt hur någonting ändras och man kan ta ut signalen från brusen. När det gäller en epidemi till exempel, då man vet att man har en grundläggande exponential tillväxt. Mm. Och man vet att saker går upp och ner runt den här typen av tillväxten. Så där måste man kunna separera den signalen från brus. Men jag tror att du är kanske mer intresserad i att långsiktigt om vi kan lita på en person. Typ. Är det brus som de använder för att vara rätt? Eller är det att de har någon kompetens? Och det är väldigt svårt. För vi har till exempel, om vi ska... Kanske det är farligt att gå in i epidemi. Men om vi ska värdera någon person som ger oss bättre prognos varje dag.
Mm.
Det tar väldigt många dagar tills vi vet att den här personen vet vad de pratar om eller om de inte vet vad de pratar om. Det finns så mycket slump i vädret. Och det är på något sätt, jag tycker den analogi är väldigt bra. För det är på något sätt vi accepterar att det finns så mycket brus. Men när det handlar om någonting som är liv och död, vi är mindre benägna att acceptera att ja, men det var bara brus den där och vi vet inte faktiskt vad kommer hända om 3 månader. Det är väldigt svårt att avgöra det. Det är ganska mycket brus. Det blir väldigt, väldigt svårt att acceptera det när det handlar om liv och död.
Mm, jag håller verkligen med. Och det är ju samtidigt en sak som slår när jag pratar med dig nu. Det är ju den här, alltså vi har data, vi har modell och vi har nonsens. Att sättet att angripa bruset kanske just är att hitta på en modell. Det kan nästan vara vilken modell som helst. Men har du bara en feedback loop så kommer ju den modellen att så småningom göra sig själv bättre. Och om jag pratar med någon som är hobbyepidemiolog så har de ju ingen modell som är vettig utan det bygger på random.
En komponent som är vettig är absolut feedback loopen. Men att man beskriver modellen och man är ärlig att just nu jag har den här modellen. Och man kan också ha, och det är väldigt liksom svårt för många att förstå. Man kan också ha, det här är min modell med 40% sannolikhet. Det här är min andra modell med 30% sannolikhet. Och här är 3-4 till modell som alla har 5% sannolikhet. Och det är de här modellen som, och så du frågar hur ska vi reagera? Okej, vi tar den här första modellen som jag tror är 40% sant. Och vi agerar äntligen den, för det är den som jag tror på mest. Och vi måste göra någonting. Men jag har de här andra modellen. Och nu när datan kommer in, det kanske blir den här andra valet som går upp i sannolikhet. Om vi tar över med den modellen istället.
Mm.
Och det är faktiskt det är hur man ska jobba. Om man är rationellt och vi pratar lite om och objektiv, då ska man jobba på det sättet istället för att tro att ens första modell är rätt och basera allting utifrån det.
När vi pratar om matematik idag så gör vi det ofta och ekvationer så använder vi ofta ett annat ord. Vi pratar ju om algoritmer istället, vilket ju i grund och botten är liksom hur vi programmerar if this, then that. Och det kan man ju då räkna ut och så tillskriver man de olika procentsatser och vips är vi ju inne i, liksom, i de här ekvationerna. Men det jag som slog mig när jag läste din bok, det var ju att du gör gång på gång poängen av att liksom algoritmerna bygger egentligen på väldigt, väldigt gammal matematik men som bara anpassats efter de här plattformarna. Det var någonting som jag inte hade liksom alls tänkt på?
Nej, jag blev liksom, jag kanske var socialist från början, men jag blev mer och mer vänster under bokens gång. På grund av att till exempel Google, de tog en algoritm som är 100 år gammal och gjorde om den till deras sökmotor. Och de skrev en patent på den här algoritmen. Så nu äger de tillämpning av en 100 år gammal algoritm som heter eigenvectors för en matrix. Som är en matrix som beskriver hur vi alla är uppkopplade på internet. Genom en viss egenskap hos den matrisen som Google räknar ut kan de hitta vem är mest populär, vilken sida ska man gå in på. Den här patent köpte Google från Stanford som ägde den, för det var grunden till Google som först hade den. De köpte för motsvarande $1 billion. Och där tar vi liksom någonting som vi alla ägde och nu plötsligt ägs den i en viss tillämpning av Google. Och det ser man ganska ofta med ord.
Det är det som är deras PageRank.
Precis, deras PageRank-algorithm. Deras unika PageRank-algorithm som var i själva verket upptäckte 1911 typ. Inte i den sammanhanget. Och det var liksom, det är bara en allmän känd del av matematik. Ingen skulle tycka att det här är jätteviktigt faktiskt. Tillämpning av var väldigt smart och det är, man ska inte säga att de ska inte få pengar för tillämpningar. Men att de sen äger den och det är svårt för andra att utveckla därifrån. Det är väldigt frustrerande tycker jag för matematiker. Och det ser man gång efter gång i hur Facebook jobbar och hur Amazon jobbar till exempel med deras olika algoritm. De tar en väldigt, i min värld, min fru alltid säger att jag ska inte kalla matematik för enkel. För det är inte enkel för alla på det sättet. Men det är liksom en grundläggande del av matematik som används bakom alla de här algoritm som nu kallas för artificial intelligence och machine learning och så vidare.
Ja, för det är ju också hela det sociala flödet som är ju bara en ganska enkel algoritm. Du ska få se mer av det du gillar och det som dina närmaste vänner gillar. Punkt. Det är ju hela den, men också i det finns ju, det är klart att det kan få andra effekter. Och jag tänker också vad du tänker kring det som matematiker. För jag menar, vi har ju, det finns ju en massa studier som visar att filterbubblor absolut inte finns i betydelsen hermetiskt tillslutna, såklart. Men samtidigt så säger oss att den stora filterbubblan sitter ju framförallt i vårt huvud med bekräftelsejäv, där vi ju själv segregerar att omge oss och gilla saker som vi redan gillar. När jag tänker på det så funderar jag på om det inte handlar om att man skyller på algoritmerna. Det är liksom ett sätt att hitta en syndabock. Att man på något sätt inte kan förstå att man blir lurad.
Ja, och framförallt det är ett problem när man använder algoritm i till exempel criminal sentencing som de använde i USA. Där de använder algoritm för att försöka liksom säga att det här är neutral. Det var inte jag som fattade den beslut, det var algoritmen som fattade besluten. Men samtidigt, den här algoritmen är baserad på väldigt enkel statistisk sammanhang som man säger. Som kanske man visste ungefär om själv, så det kanske inte är smartare än en människa. Och samtidigt, den kanske börjar fatta helt fel beslut och man har inte kontroll över det. Så det är det som är risken med matematik som används på det sättet. Det ser ut som det är neutral, men det faktiskt bara reproducerar all gammal dålig beslut som vi har gjort tidigare.
Feedbackloopen där blir ju en negativ feedbackloop, för då kan vi prognostisera att i downtown kommer det vara fler brott av en viss typ, och så skickar vi dit mer poliser som tittar efter fler människor, och sen så är vi för utfattade, för statistiken säger oss att de svarta människor sitter mer i fängelse, och plötsligt så arresterar vi fler svarta downtown för random brott, och så tycker vi att vi producerar mer data när vi i själva verket kanske just då börjat producera nonsens.
Nej, men du har beskrivit det precis som det var, och om du hade en podcast liksom 15 år sedan, du skulle ha en person som mig som satt där och beskrev, men jag har den här underbara algoritm som ska förutsäga brott i olika ställen. Vi kommer tillämpa den och hitta de värsta brottslingar genom att checka polisen till de här områdena. Och det skulle låta jättebra. Och sen checkar de den personen, så de använder algoritm. Och de bara checkar det till liksom vissa stadsdel, arresterade alla svarta personer som fanns där, unga personer som inte gjorde någonting, kriminalisera hela området Och nu har vi Black Lives Matter på grund av den här typen av tankande. Och det var liksom i början en neutral, eller det var tänkt som en neutral grej att man ska göra det. Så istället för att lösa problem och hjälpa de här personerna, de skickade massa polis där som arresterade alla. För i deras huvud, det var neutral att alla de här personerna var skyldiga innan de hade gjort någonting. Så nu används som tungtörer, jag tror att i USA, det blir en rörelse nu mot den här typen av predictive policing. Men det var helt liksom 15 år av den här typen av tankande som var helt fel. Som var baserad i början i någon typen av rationell, objektiv tankande som visade sig vara helt fel.
Det låter som att man måste då alltid ha två feedback loops. En positiv feedback loop och en negativ feedback loop. Att man skulle vilja separera de två så att man kan liksom vikta dem olika.
Absolut, jag tror att visst, ja, eller det kanske det, ja, jag vet.
Låt oss kalla dem för bad cop, good cop feedback loops.
Man ska ha feedback loops hela tiden och man ska också ha liksom både vara ärlig om vad modellen består av och man ska tänka liksom, ja men kan det finnas en annan modell här? Så i min tidigare bok uträknad, jag tittade på prison and sentencing, inte på policing, men en sentencing algorithm. Och där kunde man säga, och det var en algoritm diskriminerade mot svarta personer som skulle få en längre straff baserad på deras data. Men när jag gick in i detaljer, det visade sig att det var deras ålder som var avgörande. Så yngre personer hade en större sannolikhet att begå brott i framtiden. Svarta personer, det var fler yngre svarta personer som hade blivit arresterade. Men istället att försöka liksom lösa problem med yngre personer som begick brott, de bara skickade upp för längre straff baserat på algoritm. Och de kände att det här var neutral på grund av algoritm. Så det är det som är, liksom, tänka den här extra steg upp från modellen. Så jag lite, du har tagit upp den här med feedback loop, så det är viktigt. Mm. Men hela tiden jag tänker liksom också lyfta fram och hitta hela ny modell. Tänka på vad är nya modell hela tiden.
Just det, och kanske är det är just det där dualiteten i att förstå att matematiken ger inga moraliska svar, men existerar inom ett moraliskt universum. Och det är det man behöver liksom, alltså vi behöver ha en kontakt mellan det rationella och det irrationella och inte tro att det ena inte finns.
Precis, så jag tar upp den här assumptionsmodell och nonsens delning av världen. Och den är en filosofisk idé som kommer från positivist. Så det är liksom en positivist filosofi att det finns bara den här tre olika sätt. Men precis den här uppdelningen av världen i data, modell och nonsens, den svarar inte på moraliska frågor. Så då måste vi ha en nivå som är högre än dem för att tänka liksom, vad är vår viktig moraliska fråga som vi ska försöka svara här. Och eller liksom vad ska guida oss i den här processen. Man måste kunna liksom resonera på det sättet och inte bara på den här liksom bli av med nonsens typ av sättet hela tiden.
Ja, just det. Och då kommer vi egentligen in på det som du också tar upp, nämligen i det här och som du skriver också om i din utmärkta bok, nämligen liksom inlärningsekvationen. Att förstå att liksom när jag inte får det utfallet jag hoppas utifrån min modell och jag provar igen och igen, jag kan inte se någonting, då kanske man ska sluta. För då, alla de flesta av de här modellerna syftar att optimera, men att liksom sluta att ge upp när man har, det är väl Einstein det där med att när du provat någonting och det inte funkar så är det bara en idiot som gör det igen.
Men jag, så exempel som jag tog upp med inlärningsekvationen, jag tar upp ett exempel. Så om du till exempel vill få fler följare på Instagram, min bokförlag sa att jag måste skaffa en Instagram. Jag har inte en bra Instagram-konto och jag vill gärna skaffa en. Men min son sa nej till den. Han tyckte att jag får inte ha en för det är för pinsamt för hans kompis kommer säga. Men i alla fall, om du eller jag vill skaffa en Instagram-konto med många följare. Man får absolut ha en mål att man ska ha liksom, man ska vara som Kim Kardashian och ha många miljoner följare. Det kan man ha som mål. Men om man ska värdera hur det är gott, då ska man titta på kurvan istället. Så man ska titta liksom första gången man provar någon strategi. Mm. Man får in kanske 100 följare genom den här strategin. Och det fortsätter funkar och du får en mer och mer. Men när man kommer till en topp, då ska man vara, antingen ska man vara nöjd och eller man ska tänka i en annan dimension och tänka på en annan typ av mål som man ska ha. Så man ska inte liksom fortsätta till man kommer till det första målet som man hade att vara som Kim Kardashian. Man ska vara nöjd när man kommer till en topp.
Tre boktips som inspirerat dig.
Så jag läser mest fiction faktiskt. Givetvis jag läser mycket Karl-Ove Knausgård, min favoritförfattare skandinavisk sammanhang. Så jag tycker liksom han beskriver saker så otroligt bra. Och det är helt annorlunda kanske än min rationell tänkande själv. Och sen tycker jag om Rachel Cusk som är en liknande författare från Storbritannien som skriver om hur andra personer tänker och agera. Så hon skriver inte Karl-Ove Knausgård, han skriver bara om sig själv. Och det är intressant. Hon skriver om andra och hur de beter sig utan att lägga sig själv in i bilden.
Mm.
Och sen vem är? Jag tänker väldigt mycket om Lena Andersson faktiskt. Det läste jag under sommaren. Så det var författare, inte böcker.
Tänk att det säger ändå någonting om att är man professor i tillämpad matematik är man kanske mer intresserad av människor än av siffror.
Kanske det, men samtidigt det är att om jag läser en bok så jag kan till exempel jag läst mycket probability theory by vad heter James under sommaren faktiskt. Det är liksom en jättestor tom om sannolikhetsläran som han tar en väldigt, väldigt Bayesiansk perspektiv som vi har pratat om mycket idag. Så jag vet inte om jag ska rekommendera det, men det är liksom ett bok som jag också läser. Så antingen läser jag en väldigt teknisk bok eller läser jag en väldigt annorlunda typ av fiktion som är väldigt, väldigt bortkopplad från det som jag gör på jobbet.
Mm. Ja, kanske då man blir som smartast. Du hörde David Sumter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och författare till boken 10 ekvationer som styr världen som jag varmt kan rekommendera. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Med dela-knappen i din poddapp så kan du dela det här i sociala medier med hashtaggen Perspektivpodden eller till en kompis. Du kan göra på alla möjliga sätt i din appen. Vår hypotes är att det ger oss fler lyssnare eftersom de får rekommendationer från en vän. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast får du gärna ge oss 5 stjärnor i betyg. Det ökar sannolikheten för att fler upptäcker podden. Och när du är inne i appen, passa på att prenumerera om du redan gör det för att inte missa nästa avsnitt. För vi har räknat ut att det kommer ge dig fler perspektiv på aktuella ämnen framöver. Producent var Jens Back, klippning Hanna Brandén, mixning Stray Dog Studios och jag som pratar heter Per Kronqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.